Mitt namn är Lars Berggren och jag kommer från Center för arbetarhistoria i Landskrona. Och Center för arbetarhistoria är ju medarrangör till den här veckan som handlar om nya former av daglöneri. Vi har haft jobbseminarier tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Och idag ska vi alltså avsluta med en paneldiskussion om bemanningsföretag. Och deltagarna är Fredrik Stålberg från Handels som är förhandlingsombudsman. Det är Mikael Widén som är klubbordförande på Manpower i Malmö. Och det är Per-Ihan Aydin som är busschaufför i Stockholm och som tillhör Kommunal och som också har varit med och arrangerat. Jag tänkte att vi skulle börja med att ge ordet till er i tur och ordning och därefter så släpper vi så att säga diskussionen fri så att även ni kan komma in och ställa frågor och synpunkter. Men först så lämnar ordet till dig, Fredrik.
Mm. Ja, tack. Hej hej på er allihopa. Några av er känner faktiskt igen. Ett par stycken här. Fredrik Stålberg heter jag och jag är ombudsman på Handelsanställdas förbund Stockholms avdelning och vi har våra lokaler bara en bit härifrån på Sveavägen och där finns jag. Jag hade väl bara tänkt att ge ett litet kort perspektiv på min tillvaro så ni får se hur det ser ut från vår kant. Jag ansvarar på Handels för stora delar av Stockholms privata partihandel och bemanningsföretagen, alltså alla de företag som finns i den branschen. Och inledningsvis så kan man väl säga när det gäller handel så är bemanningsbranschen i allra högsta grad närvarande på våra avtalsområden. Till och med i mycket, mycket hög omfattning. Vi kommer i nära beröring med företagen i den här branschen. Och i synnerhet på partihandelsområdet. Partihandel kanske säga då är ju lagerarbetsplatser i första hand. Där man säljer i parti. Arbetsplatser där man i huvudsaklig del inte har tillverkning och produktion utan att det är försäljning i parti. Men här finns bemanningsföretagen och de finns här i en mycket, mycket omfattande utsträckning. Och vi ser också att förekomsten av inhyrd personal dessutom ökar i det närmaste raketliknande. Och så här har utvecklingen sett ut nu under ett antal år och vi har alla skäl att tro att det kommer att fortsätta att se ut så här. Och här i Stockholm som sagt, jag kommer i beröring dagligen med de här företagen. I stort sett alla större välkända bemanningsföretag har vi kontakt med kontinuerligt. Och naturligtvis man kan ju ställa sig en fråga om varför finns de och varför behövs de och så. Men vi kan konstatera att de finns där och Handels, vi har ju sagt då genom dels kongressbeslut och annat att vi kan förhålla oss till den här branschen och vi ser den som ett komplement till exempel korttidsfrånvaro och så på arbetsplatserna. Däremot så ser vi inte att det är okej att man ersätter hela personalstocken med inhyrd personal. Det är en helt annan situation. Men på Handel så har vi sagt att vi kan förhålla oss till situationen när det handlar om att ersätta olika typer av frånvaro. Sjukfrånvaro, det kan vara vab eller det kan vara någonting annat. Då. Att det finns ett legitimt behov för det. Och så. Men branschen finns där och vi har att förhålla oss till den. Vare sig vi tycker bu eller bär om det så finns den där. Och vi ser också då att problematiken kring de frågor som dyker upp i samband med de här företagen också är lite vidare och mer komplexa än att enbart gälla bemanningspersonal. För vi ser också att frågan också berör förekomsten av andra anställningsformer. Framförallt så ser vi ett omfattande missbruk av visstidsanställningar. Och det här ser vi har nära koppling med också då att företagen löser sin situation med inhyrd personal. Och vi ser också en problematik med en förskjutning mot det här med F-skattsedel, alltså att man blir påtvingad en situation att man då har att bli egen företagare istället. Så att frågorna berör ju egentligen mer än enbart att gälla bemanningsföretag. Som sagt, man kan ha en åsikt om det är önskvärt eller inte med bemanningsföretag, men i vart fall så kan vi på Handels klart och tydligt se att alla frågor som berör just det här med inhyrning och så väcker oerhört starka känslor bland våra medlemmar. Mycket, mycket starka känslor till och med. Framförallt våra medlemmar då som har sitt arbete och anställning inom partihandel. Och det här betyder ju också förstås att det finns uppfattningar om hur vi på Handels ska hantera de här frågorna såklart, och det gör vi. Vi på Handels tycker ju själva att vi tar spets för de här frågorna och gör någonting som kanske inte andra gör. Men såklart, vi är oerhört nära berörda av hela den här företeelsen. Vi ser också att det finns skillnader när det gäller förekomsten av bemanning, inhyrning i Stockholm jämfört med hur det sannolikt ser ut i övriga delar av landet. I Stockholm så kan man säga att generellt så är hyr bemanningsföretagen ut på kortare tider. Det är korta uppdrag, det är olika uppdrag. Medans man ute i landet då tenderar ju då uppdragen att bli av längre karaktär, av mera stadigvarande karaktär. Men här i Stockholm så är i allmänhet då uppdragen korta. Det kan vara dagsuppdrag, och det innebär ju då att man är någon slags, ja, från ena dagen till den andra så vet man inte var man ska ta vägen, man vet inte var man ska jobba, och man får också en oerhört dålig förutsägbarhet när det gäller arbetstider och lön. Vi kan väl nämna några ord om de regler som gäller för bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen omfattas av ett eget kollektivavtal, LOs bemanningsavtal när det gäller uthyrning på LO-sidan, och så finns ett motsvarande kollektivavtal för tjänstemännen då som träffas med unionen. De här två avtalen är ju väldigt olika till sin karaktär. Det är helt olika förutsättningar i de här avtalen. Men LOs bemanningsavtal, det är ju det som gäller för uthyrning på LOs avtalsområde, Handels, IF Metall, Transport eller vad ni vill. Och den bygger på en viktig princip, och det är en lika behandlingsprincip. LOs avtal har två viktiga huvudregler. Det är då att lön ska följa det som gäller på kundarbetsplatserna, och likaså arbetstidsbestämmelserna ska följa det som gäller på kundarbetsplatserna. Den inhyrda eller uthyrda personalen ska ju då inte särbehandlas eller få en sämre villkorsbehandling jämfört med arbetskamraterna som har en reguljär anställning på kundföretagen. Utan att det ska vara lika och samma villkor när det gäller lön och arbetstider. Och så här fungerar alltså inte tjänstemannavtalet, för det har en helt annan struktur. Men avtal finns där, och avtal och kollektivavtal omfattas ju också av en stor del av de större och mera väletablerade företagen i den här branschen. Vår motpart, de heter Bemanningsföretagen, och de är ju en del av Almega. Och här anser vi naturligtvis att det är både bra och lämpligt att bemanningsföretagen också är medlemmar i en arbetsgivarorganisation, så vi har en tydlig motpart. Men vi kan ju också se att det finns en stort antal bemanningsföretag som inte är organiserade i en arbetsgivarorganisation, utan de väljer att stå utanför, och därmed är de heller inte bundna utan kollektivavtal. Men i vart fall kan man säga då att en mycket, mycket stor del av de anställda i bemanningsföretagen omfattas av kollektivavtal. Eftersom då den stora majoriteten av de anställda finns i de större, väletablerade företagen. Almega själv har nämnt en siffra om 90% av de anställda i branschen omfattas av kollektivavtal genom att de har anställning i de här större, mera väletablerade företagen. Men likväl så finns en lång, lång, lång svans av företagare i den här branschen som vi anser helt enkelt inte har där att göra. De omfattas inte av kollektivavtal, de är inte medlemmar i Almega, utan att de finns där på andra förutsättningar. Och här kan man då säga att bemanningsbranschen då är behäftade med avarter, precis som det finns inom andra branscher, restaurangbranschen till exempel, städbranschen, stora delar av byggbranschen, och det är en oerhört olycklig situation. Men vi har att förhålla oss till att också delar av den här branschen är direkt oseriös. Så att det finns där. Men viktigt är ju ändå att det är ändå så pass många anställda som omfattas av kollektivavtal. Värre är det däremot när det gäller fackligt medlemskap. Där står det inte lika bra till. Och av olika orsaker då så är det en låg organisationsgrad i bemanningsföretagen. Och det här är synd och det är olyckligt och vi gör väl naturligtvis vad vi kan för att öka den, men det här är inte bra. Det är tvärtom, det är direkt olyckligt. Men så ser det ut för stunden, att det är en mycket låg organisationsgrad generellt i bemanningsföretagen, och dessutom ovanpå det har vi också stora svårigheter att organisera personalen i bemanningsföretagen. Så ser det ut för stunden. Sen har ju vi naturligtvis våra strategier, våra planer för att ändra på det här, men så ser det ut. Bemanningsföretagen, ja, som sagt, man kan ha en åsikt om deras företeelse. Det kan man ha, om de är nödvändiga eller inte, om de fyller en funktion eller inte. Men vi kan ju samtidigt se då att frågan gäller inte enbart bemanningspersonal, eftersom vi ser också då att förekomsten av missbrukna eller visstidsanställningar är så oerhört hög som den är, så gäller frågan mer komplex. Vi ser också att förekomsten av bemanningsföretag ökar på vårt andra stora avtalsområde, detaljhandeln. Där har ju hittills då företagarna inom det avtalsområdet, åtminstone fram till nu då, hållt sig med egen visstidspersonal för att täcka upp olika typer av frånvaro och så. Men här, även här ser vi påbörjan på en förskjutning, att många företag inom detaljhandeln nu i allt högre grad då frångår att hålla sig med någon slags reservarmé av visstidsanställda och istället anlita bemanningsföretag för att täcka upp olika behov. Så att vi ser att förekomsten av bemanningsföretag också ökar på detaljhandelssidan. Jag träffar regelbundet mina kollegor från olika förbundsavdelningar här i Stockholm på andra områden och fångar upp signaler. Och där ser vi då att så som situationen ser ut på Handels idag är ungefär motsvarande på IF Metalls områden och på Transports områden. Så att här i Stockholm så kan vi se att förekomsten av bemanningsföretag framförallt finns på de här tre områdena, Handels, Transport och IF Metalls område. Men vi ser också att det växer. Vi får signaler från Seco bland annat och ifrån GS att förekomsten ökar även där. Sen finns det på andra områden så existerar ju inte den här företeelsen överhuvudtaget. Tänker då på till exempel då musikerna, målarna, elektrikerna till exempel och så. Men det mesta pekar väl ändå på, skulle jag väl i alla fall påstå, att det är väl bara en tidsfråga innan även de här förbunden kommer att märka av en företeelse, en bemanning också på sina områden. Men så som det ser ut idag så är det nog sannolikt som så att bemanningsföretagen inte finns på deras områden i någon slags utsträckning alls. Har min tid gått? Jag måste titta här så jag vet. I alla fall då, tack för den korta inledningen.
Mikael Ren heter jag då alltså. Tillhör IF Metall. Är klubbordförande på Manpower i Malmö. IF Metall har två stycken klubbar på bemanningsföretaget. Finns en på Adecco i Skellefteå. Så på så sätt är man ju lite unik. Och i början av en början så att säga. Tänkte bara kort återge en liten bild hur vi drog igång allt det här, som ska få en liten bakgrundstanke på detta. I 50 medlemmar i vår klubb. Så vi är ungefär 50% organiserade i IF Metall. Sen finns det för mig ett litet mörkertal gällande medlemmar i andra förbund då, men så hos oss är vi väl representerade tycker jag nu, för att vara på ett bemanningsföretag. Och
Vi var ju några stycken då som under längre tid hade funderat på det här med om vi inte skulle starta en klubb och ha en facklig verksamhet. Vi har haft ett avdelningsombud tidigare och det var ju jag då också då på företaget. Och ju längre vi snackade och pratade med varandra, desto viktigare tyckte vi detta var. Just att själva kunna representera sig på företaget. Så för 3 år sedan så startade vi då vår klubb. Och det har ju varit både fram- och motgångar naturligtvis. Ett problem som ofta dyker upp i bemanningsbranschen är ju omsättningen av personal. Och det gäller naturligtvis också på de som ingår i klubbstyrelsen. Och vi har... Alla har faktiskt blivit utbytta i styrelsen förutom jag då. För jag är en riktigt lång körare där på jobbet. Men så det krävs lite att det finns en viss förankring. Så man har en stabilitet, så man har en kontinuitet i själva arbetet. Resan har ju fungerat bra. Vi har... medlemmar har fått en närmare kontakt med facket naturligtvis. Eftersom vi finns ute på arbetsplatserna och de kan ringa oss och småfråga. Och jag tror att det är lite enklare att lyfta luren och ringa till en arbetskamrat kanske. Om man har en liten fråga, om man säger så, än om man ska behöva ringa in till avdelningen och prata med en ombudsman. Och det är också som så här att om man tittar då, som Fredrik var inne och pratade om det här med bemanningsbranschen, vara eller icke vara. Att jag tror nog vi har kommit förbi den här tröskeln där att förbjuda blir väldigt svårt. Utan nu ska vi nu snarare övergå med till att nu måste vi ta hand om våra medlemmar som finns på bemanningsföretagen. Vi måste se till att rekrytera fler. Så vi blir ännu starkare för fler medlemmar och att de förstår vad det hela handlar om. Så vi måste ha ett aktivt arbete här nu framöver. Och det är också så jag brukar alltid dra den när jag pratar. Om Kalle och Lisa blir uthyrda och de kommer till en arbetsplats, så ställer de sig vid maskinen, så är de där. Så ett halvår eller något liknande. Så händer ingenting, det kommer ingen facklig företrädare och pratar med dem. Åtminstone inte om facket. Va? Och blir de sen då anställda på det här inhyrande företaget, då kommer oftast klubbordföringen springande med detsamma och säger, ja nu ska du väl gå med i här i vår förening. Och då är frågan, varför ska jag göra det? Du har ju inte brytt dig om mig på hela den här tiden. Så varför ska jag gå med hos er? Så, jag tror det är viktigt att man redan första dagen tar kontakt. Och säger åtminstone hej. Och sen så kan man ju gå vidare sen och prata om medlemskap och så vidare. Och här kommer jag också in på förhandlingsbiten då, när man ska hyra in personal, alltså förhandlingen mellan inhyrande företaget och klubben där. Att man ser till i de förhandlingar att man får med en punkt om att man har rätt att ge de inhyrda en facklig introduktion på arbetsplatsen. Det är väldigt viktigt. För att uppnå de här bra sakerna som jag då tycker att detta är, så krävs det också att tänket ovanifrån, det här med att nu är det dags att börja ta hand om våra kamrater på bemanningsföretagen, att det liksom sipprar ner till klubbarna. För jag vet av erfarenhet att det finns ett motstånd också, fullt förstådet, att det finns ett motstånd mot att ta in bemanningspersonal. Fullt medveten om det och inget konstigt med det heller. Men att man ändå försöker påverka så att, jag vill inte säga att det motståndet försvinner, men man måste ändå se personerna som kommer in. Det är inte personerna i sig som man ska motarbeta, utan det är så fall företeelsen. Men nu finns det där, nu måste vi göra någonting åt det här. Och jag kan ju säga också att nu sitter jag i avdelningsstyrelsen också på IF Metall Sydvästra Skåne och har varit involverad i lite projekt där med just med kontakt med bemanningsanställda. Och vi har ju haft vi har uppsökande verksamhet, och ni förstår ju själva hur problematiskt det är med uppsökande verksamhet på bemanningsföretag, med tanke på att de är ju överallt, va? Och de kanske, även om den är IF Metall-medlem, så han kanske ute och arbetar på ett handelsföretag, och då kan inte vi komma in där hur som helst och så vidare. Och det här har vi ju då bland annat löst genom att helt enkelt ringa ut till dem. Och den responsen som man får då från de anställda när man ringer, alltså den är, våra medlemmar på bemanningsföretag, den är enorm. Alltså de är så glada att det är någon som ringer till dem, någon som frågar dem hur har ni det, har ni några problem? Eller om man bara sitter och pratar lite kort. Att man verkligen tar kontakt med dem, för jag tror det är ett behov som finns. Och sen som Fredrik sa, om vi hade haft en universal lösning på att vi ska värva medlemmar så hade det ju varit jättebra. Men det där får vi nog allihopa lite till man slår våra kloka huvuden ihop och komma på någonting. För det är inte helt lätt. Det finns ju vissa hinder, men hinder ska man ju kunna överkomma på ett eller annat sätt. Om man sen bara lite kort tittar på vad är det för problem som jag får hantera dagligen då som klubbordförande. Det är ju oftast det här med lönerna. Man har ju en lika lönebehandlingsprincip som GFL heter och genomsnittligt förtjänstläge som vi ska ha när vi kommer ut på företagen. Det är oftast de problematiken som dyker upp. Fråga om det, har jag rätt lön? Ja, det är inte så lätt att veta. Du kommer ut på ett nytt ställe idag och sen ska du på ett annat ställe nästa vecka. Så får du ett mejl där det står, jag så här mycket pengar ska du få. Ja, stämmer det? Ja, det kan man ju som medlem svårt att kontrollera. Om det verkligen stämmer. Och där har man ju också som en facklig organisation ett jättearbete att fylla. Sen en annan fråga som också bör fundera lite på, det är just det här med arbetsmiljön. Vi kommer kanske in på det, jag vet inte, men oftast så blir det väl lite enklare arbeten som vi får utföra när man kommer in. För man ska egentligen bara kunna ha en kort introduktion och så går man in och gör det här arbetet och sen så går man därifrån. Och det får ju med sig i sin tur då två problem. Ett, vi får kanske monotona och tunga arbeten i sig. Den ordinarie personalen på inhyrande företag, ja, de minskar ju sin arbetsrotation för de kan inte ta de här lite mer avkopplande arbetsuppgifterna istället. Va? Och där har vi också ett jätteproblem som jag kan se i framtiden. Hur ska vi lösa detta? Så det är de två stora problemen som jag ser framför oss bland annat. Jag tänkte stanna då. Och, ja.
Tack så mycket. Tack. Här är det här.
Ja, sitter lite med speciell situation här, men jag var med och ringde upp Silke. Vi har ju avreglerat vår trafik i Sverige vad det gäller busstrafiken. Den är ju helt avreglerad från 1 januari. Vilket betyder att vem som helst kan starta en busslinje. Jag skulle kunna köpa en buss och så startar jag linje 4 imorgon. Då får jag inte säga nej. Men däremot, om jag inte sköter mig så har de bara 3 månaders uppsägningstid på mig. Och 3 månaders uppsägningstid på ett bussbolag är ganska kort tid. Och hela det här fick mig att bara tänka så här, vad blir det för... Alltså, för man pratar aldrig om de som jobbar på företagen. Man pratar aldrig om oss arbetare, utan man pratar bara om hur ni som står vid stolpen kommer att reagera. Och hur ni kommer få det med att det kommer olika bussar, att ni står där och så har ni inte busskort för den bussen som kommer, ni har busskort till nästa buss som kommer. Och de fattiga barnen får den sista bussen i linjen som kommer liksom. Och de rika barnen har den första bussen som kommer som går ofta. Alltså sådana där grejer, man har pratat om hur folk kommer få det med de här nya bussbolagen som kommer komma. Men man pratar aldrig om oss som ska köra med bussarna. Och har man bara 3 månaders uppsägningstid, då innebär det att då måste man ha flexibel personal. Och flexibel personal, det hittar man i bemanningsföretagen. Och då tänker jag, shit, vi kommer säkert få in en jäkla massa bemanningsföretag. Transport har det, taxibolagen har vi sett hur det blev med avregleringen med alla egenföretagare. Och taxibranschen, hur den blev efter avregleringen. Så då ringde jag Silke. Så Silke, jag tror att vi kan få ett problem. Ska vi göra något om bemanningsföretag? Och så hade du det på ditt bord. Och sen har vi hållit på att jobba med den här dagen då. Jag hade hoppats att en kommunalare skulle sitta. Vi tillhör ju Kommunal då, bussförarna. Och jag har inte rört med vi i en avtalsrörelse, ni vet. Och det är svårt för oss folk. Och sen har kommunalen förmåga att säga att det här är ett icke-problem för oss. Vi har inte det här. Vi har inte bemanningsföretag hos oss. Vi säger att det inte finns bland målarna och hit och dit. Men det tror jag inte riktigt. Det handlar om hur vi definierar begreppet lite grann. Och medan jag har suttit den här veckan och jag har suttit och funderat och lyssnat då när de här föredragshållarna, så Om vi pratar mycket om hur vi definierar det här begreppet, vad är liksom bemanningsföretag, falska egenföretagare har vi hört talas om nu. Vi har hört talas om alla möjliga slags. Och inom buss har vi börjat se att det kommer in franchising. Och det är ju det där att ja, det blir ju som ett bemanningsföretag för oss. Om jag ska ha min egen buss så kallar de in mig. Kan du köra tvåan idag åt oss? Vi har lite dåligt med folk. Så kommer det vara liksom flexibelt. Så jag tror att vi måste hitta, och jag har suttit här och tänkt att flexibilitetsanställd kanske vi ska ha som. Alltså för det är väl det grund och botten. Varför har vi bemanningsföretag? Varför vill man ha bemanningsföretag? Vad är det för begrepp som ligger i botten för det? Och det är ju flexibilitet. Det är ett begrepp som ligger i botten. Och det är lite grann där vi måste börja hitta liksom, vad är det, vilka delar ska vi ta med oss i det här med bemanningsföretag? Och jag tror att ett del av Kommunals liksom, nej vi har inte det här än, för att de inte liksom vikariepooler, vad är det för något då? Eller som vi pratar om, visstidsanställda, vad är det egentligen? Vi har hos oss, har vi busspool, alltså citypoolen har vi. Förr i tiden när man lånades ut till någon annat liksom garage, då fick man ganska mycket betalt, man fick nästan ett dubbla. De som är i busscitypoolen idag, de får 30 kronor extra per dag och skriver upp sig på ett halvår. Och de är ju slags nästan som ett bemanningsföretag inom Keolis. De har ju skapat sin egen lilla liksom, företag i företaget genom det här, eller försöker göra det. Vi måste börja hitta begreppen. Jag tror de är jätteviktiga liksom. Man måste införliva mer. För att jag läste för länge sedan i IF Metall hade skrivit en väldigt bra artikel om hur du vet att ditt företag är på väg att flytta utomlands. Jättebra artikel, för det är liksom de här varningssignalerna. Jag skulle vilja att vi skrev en artikel i arbetet snart om hur du vet att ditt företag är på väg att byta ut till bemanningsföretag. Vilka varningssignaler kan vi se innan? Innan man går in, som din dotter jobbar på bibliotek och där har alla blivit utbytta och satta med Uniflex. Man har tagit tillbaka dem visst, men man tar dem som bemanningsföretag. Flexibelt och bra. Arbetsgivaravgifter och allting försvinner. Och här har vi alltså hur vet vi att vårt företag är på väg att bli bemanningsföretag? Eller ersatta, hur vet jag att jag snart blir bemanningsanställd? Nu tänker jag sätta mig, så tycker jag hålla koll på ena, ni räcker upp handen lite grann. Så får du föra ett samtal.
Ja, precis, jag tänkte att
delar vi lite
ni först kanske ville kommentera.
Jag kan tro, jag tror, men det fanns en tal. Ja, jag tror att det kan vara bra att man har lite på vad tusan är det de sysslar med, de här bemanningsföretagen, så att man vet
varför man vill ha dem.
Ja, ungefär så. Men jo, de här bemanningsföretagen då, du var inne på att definiera, så vad är frågan om, så är det privata arbetsförmedling, för det är det handlar om. Och vad är det de sysslar med? Ja, det här med bemanning är faktiskt bara en begränsad del av deras verksamhet. De sysslar med en hel del annat också. Men visst, absolut. Bemanning, den finns ju där. Alltså uthyrning. Hyr ut personal, uthyrning så det står där. Men faktum är att det är ju inte deras huvudverksamhet egentligen, utan den stora verksamheten de har är det här. Rekrytering. Alltså att de säljer rekryteringstjänster till företag, alltså privat arbetsförmedling. Istället för att det är arbetsförmedlingen som förser dem med personal, så är det de som gör det. Så det här är alltså den stora delen av deras verksamhet. Oftast den mest lönsamma delen också. Sen har de då uppdragsförmedling. Och det här handlar helt enkelt om att här går man in då och är behjälpliga för de som har en F-skattsedel helt enkelt och förmedlar uppdragsavtal. Som ni vet idag så behöver man ju bara ha en uppdragsgivare, så kan man gå till Skatteverket och så talar man om att jag heter Bertil och så får man en F-skattsedel. Men istället för att själv hålla på och jaga runt efter uppdrag så vänder man sig till Manpower, så kan man då få ett uppdrag via dem. Och då slipper man en hel del administration förstås. Det här är idag mest vanligt förekommande på tjänstemannasidan, men det är bara en tidsfråga innan busschaufförerna då också blir drabbade av det här så att säga. Men idag så ser vi på många företag att det finns ju inte en HR-chef, det finns ju inte en person i en reception som inte har en F-skattsedel, men det är alltså förmedlade uppdrag via här. De sysslar också numera med någonting som heter jobbcoachning, och det är ni som hänger med i media har ju sett det här va. Arbetsförmedlingen har ju ett uppdrag då att coacha, och det fixar ju inte dem, utan då vänder de sig till bemanningsföretagen som tycker att de är bättre skickade på grejer här då. Jobbcoachning, alltså i praktiken då vår statliga arbetsförmedlingsuppdrag. Och sen har man också någonting som kallas för omställning. I allmänhet så är de här bemanningsföretagen också omställningsföretag. På arbetsmarknaden så finns det försäkringar om det här med omställning, både i LOs kollektivavtal och på tjänstemannasidan då, att när du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och du blir arbetslös så finns det en försäkring som går in och ska ge dig en omställning för att du fortare och snabbare ska hitta en kanal ut på arbetsmarknaden. Och den här omställningen då ombesörjer dem också. Så att som ni ser så har man då flera verksamheter, varav den här långt ifrån är den enda verksamheten. Men när vi pratar om bemanningsföretag så är det här vi tänker på. Vi räknar inte in det. Men faktum är att den här delen av verksamheten är ju sammantaget en större del än den här delen. Så att när vi pratar om bemanningsföretag så ska vi komma ihåg i botten att det är privat arbetsförmedling. Det är det handlar om. När man hyr ut, och det gör man ju, så är ofta syftet med själva uthyrningen att sälja en rekryteringstjänst i nästa skede. För det här pengarna ligger för bemanningsföretagen. När de hyr ut då till lagerföretaget här då, så är ju tanken naturligtvis att kundarbetsgivaren ska ges en möjlighet att istället för att själv anställa, istället för att själv provanställa, så kan han då anlita en inhyrning för att testa Pelle om Pelle är lämpligt för jobbet. Är han det så köper man en rekryteringstjänst. Och då övergår alltså anställningen då från bemanningsföretaget till kundföretaget. Och då får kundföretaget betala en prislapp för det. Och där finns det ju också då, ni som hänger med i media, för Elektrikerförbundet som har polisanmält ett bemanningsföretag just för det här förfarandet.
Jag kan fråga då. Jag har fått förmån av att läsa liksom om det funkar. Att en lagen så får inte ett bemanningsföretag hindra att en anställd tar anställning hos kundföretag. Är det här liksom...
Det tangerar lite grann det. Det tangerar lite grann det här. Det står ju som så i... Det finns en lag då, den är bara några rader numera. Lagen om privat arbetsförmedling så står där. Ja, och den säger ju då att bemanningsföretagen får inte ta betalt av den arbetssökande för att förmedla ett jobb. Så här gick det ju till, jag såg att ni hade haft ett seminarium om det här med historia. Så här gick det ju till på 10, 20, 30-talet. Och fick man med mössan i hand gå till bemanningsföretaget och så fick man betala för att få ett kunduppdrag. Alltså den situationen är inte tillåten. Men kan man ställa sig frågan då om den här situationen där alltså bemanningsföretaget tar betalt för en rekryteringstjänst, är det ett hinder som inte är förenligt med lagen? Ja, det är inte riktigt prövat i AD.
Jag har faktiskt en Jan Kjellarsson i skriven bilen. Tidigare så har jag givit ett bemanningsföretag och faktiskt haft kontakt med bemanningsföretag som arbetsgivare. Och då är det ju så att om jag behöver hyra in telefonsäljare, man behöver alltid ha mer säljare. Och då skriver jag, alltså mitt företag, jag skriver ett avtal med bemanningsföretaget, att vi hyr in den här personen och om vi anställer någon så måste vi betala en så här mycket pengar. Anställd betalar ju ingenting, det finns ju inget laghinder mot att en anställd får ha så sin fulla frihet att ta vilket jobb som helst. Men jag som företag, juridisk person, har ju skrivit ingått ett avtal med den här andra företaget. Om den här personen gör det så måste jag betala. Och det är så pass...
Ja, alltså vad du egentligen har gjort här, du har gjort ett avtal med bemanningsföretaget om att köpa en rekryteringstjänst. Ja. Alltså det är ju inte olagligt. Sen är det bara frågan om avtalsvillkoren är oskeliga eller så. Det går ju att pröva mot avtalslagen. Så
men den som anställde märker inte det här.
Nej, vad en anställd kan göra, han kan ju, alltså den anställde i bemanningsföretaget, vad han enkelt gör det att han säger upp sin anställning där och så söker han en ny anställning där.
Så finns det här graden.
Ja, alltså du står ju alltid, står ju alltid fritt att säga upp det och då kommer du ju runt det här förhållandet. Men kundföretagen, de tror ju oftast att de är förhindrade att kunna anställa en bemanningsanställd utan att betala den här prislappen. Det är vad man tror förstås. Men så är det ju inte, utan den bemanningsanställde han säger ju bara upp sig i vanlig ordning. Sen har ju han fri rätt att söka nya anställningar. Så att säga.
Men du pratade, vi satt och pratade lite innan. Mm. Och då pratade du om en företeelse som du anar. Du vet inte om det fanns ännu, men det var det här att bemanningsföretagen i sin tur hade bemanningsföretag.
Ja, alltså då, där finns ju...
Då hamnar vi ju
i ett annat läge kanske. Ja, för där finns ju också en... som har dykt upp en fundering hos oss att bemanningsföretagen kan ju faktiskt ta in ett annat bemanningsföretag av olika anledningar för att utföra sina egna arbetsuppgifter. Och där har man ju, och det är en viktig bit att komma ihåg det när man sitter som klubbordförande på det företag som ska hyra in, att man verkligen reglerar upp det där med att det är också det underleverantören där, så att säga, ett seriöst bolag som betalar skatt, arbetsgivaravgifter och alltihopa. För det är det första man som klubbordförande tänker på, att de ska hyra in sig, de ska vara auktoriserade, de ska betala arbetsgivaravgifter och lite andra saker. Så. Men glömmer man bort då att möjligheten att ta in en underentreprenör där till dem, eller rättare sagt ett annat bemanningsföretag, så kan det bli problem.
Just det, så ser det ut i Stockholm, nu kan inte jag svara på ut i landet, men vi vet att i princip samtliga bemanningsföretag idag, de anlitar underleverantörer, alltså andra bemanningsföretag. Och det är helt enkelt för att de inte kan leverera folk. Får de ett kunduppdrag här, hej, säger kundarbetsgivaren, vi behöver här under en period 100 stycken. Manpower kan inte leverera 100 stycken, så anlitar man då ett annat bemanningsföretag som får skjuta upp folk. Och här uppe då så... På golvet där så uppträder då den här personalen i Manpowers kläder här. Så det här förekommer. Problemet är bara då att för den här personalen gäller inte kollektivavtal. Om inte de här företagen är bundna till kollektivavtal. Att den här underentreprenörskedjan, den är vanlig. Den förekommer.
Men då kommer de undan det genom att företaget har ju bara tagit Manpower, de har kollektivavtal.
Det här avtalet finns emellan, inte däremellan.
Nej.
Nej, precis så. Men det förekommer, det vet vi. Och det finns i Stockholm, har jag kännedom åtminstone, minst 10 bemanningsföretag som inte gör annat än att bara leverera folk uppåt till den här. De har inga egna kunder utan de bara levererar folk uppåt. Och de som hamnar uppåt här, ja, de är ju inga små bolag utan det är våra stora veletablerade välkända.
Det är som att
rätta pengar.
Men
det
detta är ju ett typiskt sätt som de stora företagen använder för att ganska PR med olika koncerner och hyr i. Exakt samma ordning skattemässigt och kommunen. Det hela handlar ju om att det ska tänkas löner i slutet. Så vi diskuterar här nu på lite grann om man ska få in saker och tänka på de som är anställda. Våra som är fast anställda, hur ska det gå på då? Jag anser det är fel. Vi borde tänka på de som är anställda, knappt anställda på bemanningsföretag. Det är ju därför de har en osäker anställning, de har inga alls säkra. Ju mer vi tar in dem per timme och inte tar en ordentlig lön, ju mindre chans att vi kommer att hålla våra fasta jobb i slutet. Där vi behöver istället gå ut och prata med våra medlemmar och förklara för dem varför de hyr in, varför de ska ha mer betalt än vad vi har. Som är på stället kan man ju säga, för vissa har ju mer lön än andra. Det ska vara genomsnittslön. Förklara på våra medlemmar i det där varför den här kommer in. Jobbar här i 3 månader. Det är därför de ska vara här, eller hon vet inte om hon har gjort sig det. Den vägen tror jag är mycket viktigare att gå. att man hör gång på gång och kommer man att de ska ha mindre än oss. Vi kan ju jobba, det kan inte då. Det är ju fel. Vi måste få våra medlemmar förstå varför de har det. Det är även som ett exempel när de kommer in att andra fackförbund, alltså även säkert aldrig går med på avtal att de inte är ordinarie arbetare, de gör sånt som inte ordinarie arbetstagare gör, som man kan ha lägre där. Då måste vi faktiskt sluta med sådana lugn. Har, som jag har nått över i en järnvägen, vi skuttar snö till exempel. Vi har en barntekniker. Kommer de från Unifex med en par, då ska de ha lön som en barntekniker, inte som en snöskuttar. Vi måste jobba på att kunna få alltså hur landet vänskapet ska kunna bli seriöst. Därför det är som sagt vi behöver det. Och det är bra med egna vikariepooler. Det kan man säga som ett vänskap för att ha en vikariepool. Men då gäller det att löner har rätt och då gäller att vi inte går sänkt på deras lön som inte jobbar på vänskapet.
Jag tycker du säger jättebra. Det är ungefär som att man har ett kollektivavtal som omfattar alla på arbetsplatsen, inte bara medlemmarna. Det är samma synsätt där va. För skulle det bara omfatta våra medlemmar i det här kollektivavtalet kan vi säga, då skulle inte arbetsgivaren anställa några medlemmar. Det är samma sak blir det också att om bemanningsanställda ska gå in och göra ett arbete för lägre lön, ja inte tusan, så har man fast personal och egen anställda, då tar man in bemanningsföretag istället. Därför är det så viktigt just det här med genomsnittsförtjänstlighet, att man har den. För att inte dumpa lönerna helt enkelt. Det är AO.
Det jag tänkte på det där med underentreprenörskedjorna, det har ju funnits på byggsidan i många, många år. Då har ju de, så att säga, de stora etablerade företagen klarat sin vita image. Och sen har man då, jag har ju försökt från facken i Stockholm en massor med år att få att man måste kunna ansvara för hela kedjan. Ja. Annars funkar ju inte den här båda. Det är precis som att den är med. Men sen tänker jag på, alltså, man skulle kunna lägga till en grej till där när du räknar på alla. Och det är ju strejkbrytarförmedling.
Just det, jättebra.
För att inför handelsvarsel här om strejken så gick ju proffis ut och sa att de skulle minsann leverera mycket strejkbrytare som helst, inga problem. Och jag kan tycka det var väldigt synd att den här strejken inte blev av. Bland annat av den orsaken, för då hade de fått, och de andra företagen, visa svart på vitt. Och det hade blivit så tydligt för alla vad det här egentligen handlar om. Men det blev det inte. Men, alltså, bortsett från att de då kanske kommer att leverera strejkbrytare, så gör ju hela det här upplägget att vi splittrar oss som facklig organisation. Va? Det finns alla de här, ni har flera beskrivit det här, man inte har tittat ner på varandra på arbetsplatsen. Det tror jag man kan jobba med, alltså det tror jag man kan göra. Men det finns ju ingen sammanhållning. Hur ska människor som är insatt ett par dagar här och ett par dagar där och som försöker organisera sig och sen bestraffar det man inte får någon nytom. Alltså hur ska vi kunna samla oss solidariskt? Alltså det här splittar upp oss fullständigt. Och det måste vi ha, och det är ingen slump. Och det måste vi ha verktyg och strategi för hur vi ska mota. Och det tycker inte jag har som fackföreningsrörelse. Det är inte bara med bemanningsföretag, alltså det finns ju sms-anställningar, det finns allt möjligt. Skulle man förbjuda med bemanningsföretag, då bara dyker det upp i nya varianter. Så det enda som jag kan se vad man måste göra, det är att återinföra arbetsförmedlingen på det.
Jättebra, precis, för det är det det handlar om. Så är det va. Det här är privat arbetsförmedling, och ska vi få en ordning och reda de här frågorna så precis det du säger. Så, jo, det är intressant där, för det finns en neutralitetsparagraf i bemanningsavtalet. Det står så här, arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder. Det här är ett direkt förbud, får inte, står ju faktiskt. Va? Vi tycker att det här går ju inte att missförstå, inte ens om man anstränger sig. Men jo, det går att missförstå. Det går att läsa in något annat. För det är det bemanningsföretagen har gjort. Inte bara Proffice utan deras arbetsgivarorganisation Almega. Och precis som Maria säger, när Handels var ute på gång i konflikt här, då fick vi klara och tydliga besked från Almega. Man till och med går ute på internet i sin egen blogg och klart och tydligt deklarerat att vår bestämda uppfattning det är att befintlig uthyrning kvarstår även under en konflikt. Och det säger de, så står det i bemanningsavtalet. Men det gör det ju inte. Det står får inte. Jag såg att ni hade haft ett seminarium här om det här historiska perspektivet. En av de viktiga skälen till att den här branschen faktiskt kriminaliserades på 30-talet, det var just de här sakerna. Att det var inte okej i sin ordning att de här bemanningsföretagen agerade strejkbrytare. För det gjorde man i Ådalen och som ni vet. Det var ett av flera skäl till varför den här branschen kriminaliserades. Och det är ju anmärkningsvärt att branschen idag uppträder igen, som, och man skäms dessutom inte för det, utan att man har för avsikt då att också framöver då vara en strejkbrytare och så. Tragiskt. Och jag kan väl bara tycka som så här en personlig reflektion, den här branschen den är ifrågasatt. Legitimiteten för hela branschen är i gungning, men likväl så anser de sig att de kan ändå våga sig på med den här typen av uppfattningar.
Det kan vi ta ett par inlägg nu från Björn och Mats.
Jag tänkte jag skulle, som inte läser in så här för kyrkan. När jag lyssnar på det så låter det så att det stora problemet bastioner sedan 100 år tillbaka som liksom finns i de gamla stora svenska bruk- och stålfabriker och sånt där. Och då kan man just ställa sig. Då blir ju nästan det stora problemet att facket inte har organiserat och tagit tag i det här. Inte 17 kan de funka som strejkbrytare exempelvis om de är organiserade. Och man sympativarslar. Eller om det är ett problem att det är ytterligare en part som är inne och tar av mervärdet som arbetarna producerar. Ja, alltså det finns ju jättemånga som är inne där i alla fall i ett företag som har dotterbolag och som har andra ägare och så vidare. Så där blir det inte. Är det det som är problemet? Eller är det och sen så, ja, att folk springer på osäkerhet. Man kunde ju organisera daglönarna i handen på liksom för 100 år sedan. Vi klarar det faktiskt idag.
Ja, men kan vi ta det
till nu? Nu handlar ju på andra spåren för det ursprungligen tänkte säga. Men alltså, du måste möjligtvis förstå att den lägsta lagliga lönen i Sverige är 0 kronor.
Ja.
Där det inte finns kollektivavtal, där finns det ingenting.
Nej.
Och bemanningsföretagen är bara en i hela den bukett av strategier som det inte finns för att underminera kollektivavtalen och komma undan arbetsgivaransvar och komma undan kollektivavtal.
Men det finns ju inte fredsplikt, eller?
Nej, jo det finns det. Alltså, och det är det som är delvis problemet. Och en del av problemet, det handlar om att vi i fackföreningsrörelsen, Martin Miretius, Transportarbetarförbundets rörelse, vi har inte någon gemensam och riktigt utvecklad strategi för hur vi ska hantera det här. Jag menar, vi har ju haft frågan uppe om begränsningar i användare av bemanningsföretag i ett par stora centrala förhandlingar, misslyckats skändliga. Alltså, det man möjligtvis har fått i någon slags förstärkning av MBL 38 och det är inte mycket att hänga i julgranen av de här krafterna igång. Det är inte mycket att snacka om det. Och så har vi pålagen med F-skattsedlarna och så vidare. Så vi har inte ens någon riktigt klar bild över hur vi ska organisera. Jag har suttit i organisationsutredningen, LOs organisationsutredning, och vi har ju brottats ordentligt med det du har pratat om. Det är ju lite svårt att organisera chaufförer i transport som jobbar för Manpower där IF Metall är inkopplade förbund och egentligen ska företräda transports områden där transport, och det där är svårt hanterat. Och det är det som är en av de viktiga förklaringarna till den låga organisationsgraden. Sen försöker vi fixa det på andra sätt. Men när det gäller strejkbryteriet är det ju ännu viktigare. För där är vi inte heller överens hur vi ska tolka det här. För det är ju precis som du säger. Alltså, det man får inte utföra där. Men finns det ett ramavtal mellan det upphandlande företaget och ett bemanningsföretag, kan man tänja på ramavtalet inom ramen för en konflikt. Och det är så de tolkar det. Det är inte någon ny inhyrning. Och på det området, och på det sättet kan alltså det bli väldigt aktivt indirekt som strejkbrytare. Och det där måste vi komma överens om inom LO-kollektivet hur vi ska hantera det. Och det kommer att bli akut förmodligen under den här avtalsrörelsen om det blir konflikter. För det här kommer att synas oerhört tydligt. Sen kan man ju börja diskutera också, eftersom vi misslyckas avtalsvägen, så vilket steg man kan ta när det gäller lagstiftning. Och en som är möjlig att diskutera är åtminstone någon form av auktorisationsplikt. Möjligtvis någon form av allmängiltighetsförklaring så att man kommer bort från det här med avtalslösa företag i olika typer av underentreprenörskedjor och sådär som blir bara tok. Men där är vi inte klara över det. Men det behövs en sån riktig diskussion hur man ska hantera bevakningsföretagen måste ha auktorisation för att faktiskt ha säkerhetsförbud och så vidare. Det här hanterar det människor, konflikter och sådär på ett sätt som borde kunna föreleda någon form av auktorisationsplikt. Men,
Jag det är en liten annan finess då, men det, alltså, vi har ju alla dessa, när vi blir upphandlade, men så har vi sett i Nyköping och några andra städer att det är knappt några fackliga anslutna längre. För att alla de som har varit fackligt aktiva, de är inte återanställda. För alla släpps ju då och så anställs man på nytt. Och de har sett ett mönster här. Och det, den rädslan där, det, för allt det här blir. Och tittar vi på föredraget om det här med Wallraff, så ser vi att det här just ensam människa är inte stark. Alltså det finns en otrolig rädsla med i spelet. Och det är det de spelar på väldigt mycket. Det är ju rädslan. Och här har vi ju ett problem, vad händer liksom med förtroendemannalagen och vad händer med liksom tryggheten för oss inom facklig anslutning när man kan liksom säga upp oss hur som helst och leka med oss hur som helst. Stockholm har ju varit fredade, SL har ju haft ett avtal att alla måste följa med i en upphandling. Den försvann nu för förra året eller 3 år sedan. Då sades det upp, så vi följer inte heller med längre i en upphandling. Och det är klart att det sätter sina nerver på spel när du inte vet om du har ditt jobb kvar liksom, nästa upphandling eller inte. Nu är det så dåligt med busschaufförer som tyvärr, så vi följer ju alltid med. Men ändå, här har vi ju liksom, jag vet inte hur det fungerar inom LO. Alltså varför har man inte skapat... För det här med organisationen är ju, då det hade vi tänkt att ta upp ganska mycket här. Finns det ingen? Varför har man egentligen inte ett bemanningsföretagsförbund? Alltså lika väl som man har Handels, eller som man har på olika ställen, att man någonstans hade en egen. Liksom, att ni tillhörde, inte IF Metall, utan ni tillhörde flexibilitetsfacket.
Vi kan fundera på att vi ska hitta som
bättre. Jag tänkte på sådant som handlar om delvis lite svar av min utläggning där. Att LO förbundet verkar inte vara överens om det. Men läser man paragrafen som du skrev upp där, arbetstagaren får inte utföra arbete. Den ser ju klockren ut. Varför kan man inte vara överens om det? Eller vad skulle Arbetsdomstolen säga om de prövade detta? Jag pratade med vd för bemanningsföretag inför den här konflikten. Han sa precis det. Vi kommer fortsätta köra på ingångna kontrakt. Vad skulle hänt om det gick till Arbetsdomstolen?
Ja, alltså, jag vet ju inte. Det är vi ju ingen som vet. Men i den bästa av alla världar så tycker jag det som vi tycker. Men det har vi ju ingen aning om.
Vi har sett att det inte har...
Ja, alltså vi vet ju inte. Sen är det en annan fråga om vi vill ha upp en sån här fråga. Ja, för det kan ju gå riktigt åt pipan också och få någonting emot oss. Alltså, så är det ju. Men oavsett vad de tycker så förbehåller vi oss alltid rätten att tolka våra egna varsel. Och vi menar ju att När vi varslar om strejk så är det ju vår uppfattning om vad strejk innebär. Vi anser ju att en strejk är en total arbetsnedläggelse, och då ska det inte utföras på arbete, vare sig utav entreprenörer eller inhyrda eller vad det nu är för någonting då, på våra arbetsuppgifter. Men det är, de tycker inte så här. Det är ett problem. Och sen kan man ju ställa sig frågan, varför tycker de som de gör? Vad är ingången i det här? Ja, det är... Jag vet han med tusan inte, men uppenbart så har de ju den här ingången. Och att de vågar sig på att ha den här uppfattningen, bara det är ju anmärkningsvärt med tanke på historiken. De vet ju själva att legitimiteten för deras bransch är ju kraftigt ifrågasatt. De vet ju det, att de har ju knappast någon bred folklig opinion för sin verksamhet, men ändå så ska de hålla på så här. Alltså det de gör, menar jag, det är bara min reflektion på det här, det är ju bara skapar en ännu större ilska. Skapar en ännu kraftigare radikalisering på arbetsplatserna.
Timmen lider mot sitt slut. En timme går väldigt fort. Så att jag släpper in Matte och sen får ni...
Jag tänkte försöka svara på din fråga, eftersom jag satt på organisationsutredningen. Det finns alltså inte något bemanningsförbund av den enkla anledningen att LO anser att alla LO-förbund. LO bär ju bemanningsavtal tillsammans med förbundet, därför att det rör verksamhet som rör andra förbund. Och för att kunna tillämpa kollektivavtal som man tillämpar, ska tillämpa, nämligen med GFL, på alla de branschavtal som finns, så måste du ha sakkunskap i de branschavtal som ska tillämpas via GFL. Men det här förutsätter ju att det finns en organisation lokalt som kan hantera det här och begriper det du säger. Nämligen att helst ska ju bemanningsanställda ha mer betalt än de fasta och anställda. Det ska göra så dyrt som möjligt att plocka in det här. Men den organisationen har vi ju inte. Vi har inte den flexibilitet och den samverkan mellan de olika LO-förbunden lokalt för att det här ska fungera. Men fungerar det så det borde fungera. Vi gör det ju uppenbarligen inte alls. Sen var det en fråga till där med alltså, vi har ju glömt, och det är svaret på din fråga, vi har glömt att vad vi har i svenska systemet, det bygger på att vi ägnar oss åt klasskamp utanför staten. Det är vi som organisationer som bär våra konflikter och utformar och sådär utifrån vissa spelregler. Och vi ska inte bli förvånade att våra motparter använder alla de möjligheter som finns för att motverka konsekvenserna av våra strejker. Och det är precis de gör. Nu har de det där med ramavtalsprincipen. Har du ett ramavtal med flexibel bemanning så där, så är det ingen ny bemanning. Du förstår skillnaden. Här har du ett lager, 50% fast anställda, 50% med bemanningsföretag. Och så har du ett ramavtal med ett bemanningsföretag som säger vi bemannar de behov som finns just den dagen. Och då finns det inget fastställt att de ska vara 30-40 man. Utan då kan det ju vara 60 man ena dagen, 10 man andra dagen, 70 man andra dagen, tredje dag. Och så uppstår en liten strejk och inom ramen för ramavtalet kan du börja totalbemanna. Och det är det de använder, och där har inte LO någon riktigt gemensam linje kring vad det där är. Och hur långt konflikträtten fungera. För vi måste ha ett nytt varsel riktat mot bemanningsföretaget. Och klipper vi dem direkt så skulle det kunna vara en illojal eller en oförlåten stridsåtgärd som leder till en jäkla massa skadeståndskrav och sådär. Men det där måste vi jobba med. Vi är överens om. Det där kommer att växa.
Nu är egentligen tiden ute, men vi får vara så mycket kort slutreplik. Vi kan börja.
Nej, om du ska jag börja.
Ja, vi tar om i gång.
Kan vi börja från andra hållet?
Ja, vi tar varandra hållet.
En slutreplik, ja, vad ska det vara då? Det ja, oj. Ja, man kan väl bara säga som så här då, det finns ju de som tycker då naturligtvis att den enkla och snabba lösningen då är att politikerna kriminaliserar den här branschen igen. Men jag tror inte det inte är så enkelt helt enkelt. Jag skulle tro helt enkelt att om man kriminaliserar den här branschen så kommer den att finnas kvar i en annan skepnad. Den kryper under jordet. Det är väl ungefär lika genomtänkt som att förbjuda strejk. Va? Den kommer att finnas kvar i alla fall, fast i en annan form. Så att vi kan tycka vad vi vill om den här företeelsen, men vi har, ja, som många är inne på, vi har att förhålla oss till den.
Ja, ska inte glömma att avtalet är väldigt ungt fortfarande. Det har 12 år på nacken och det finns ju mycket frågor att jobba med. Det finns många problem att rättas ut. Så det är inte konstigt att det poppar upp lite olika konstiga avarter här och där med tanke på det så ungt fenomen, så att säga. Men det jag skulle vilja skicka med egentligen det är att är ni ute på arbetsplatser och i andra sammanhang, försöka se till så att de fackliga företrädarna går ut och pratar med de bemanningsanställda som kommer in på företagen. De kommer inte stanna på bemanningsföretagen hela sitt liv. De kommer få ett arbete på ett vanligt företag så småningom också. Och då ska vi gärna redan ha fångat in dem, så att säga. Så det skulle jag skicka med som en avslutande uppmaning helt enkelt.
Vad ska jag ändå ordja på det in? Det är Anna Valdés ord när hon skulle säga ett slutord till alla unga IT-folk som var på väg ut i IT-branschen och vad de skulle ha med sig för någonting när de gick ut i IT-branschen. Det var innan bubblan sprack och allting var IPIO och Birger satt i publiken eller i panelen så här också. Då sa hon bara, gör revolution. Och det är väl kanske det vi behöver göra. Vi behöver faktiskt Börja våga sätta ner fötterna, för jag tror vi börjar bli lite för smarta. Jag hör ofta när man sitter att ja, men gör vi så här, då kommer de att göra så här. Och då kan det här bli konsekvensen. Och gör vi så här så blir det där. Så kanske lite mer rakt på, att vi börjar tänka lite mer rakt på och våga göra det. För att jag tror att vi har gått så långt tillbaka tiden vad det gäller anställningsformer nu. Så att vi måste börja titta på hur man jobbade på 30-talet igen. Kanske, lite grann.
Tack så jättemycket Fredrik, Mikael och Per-Jan. Och ja, jag tycker vi tackar panelen med en applåd. Och tackar alla för att ni har kommit och diskuterat detta. Och jag ska också tacka alla medarrangörer som det är som tack för arbetarhistoria. Landskrona, det är Arbetarnas arkiv och bibliotek och samt Sinti som arbetar mycket med den här veckan och det som jag har haft tidigare också och Pärlan som har varit med och arrangerat detta också och det är ABF Stockholm och det är Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Kerstin, Lotta och Gustav som är fantastiska på att göra soppa. Tycker ni inte det? Det är väl värt en extra applåd.